Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hälsar hjärtligt välkomna till det 26:e avsnittet av Släpp sargen. Robin Figren, nerifrån Schweiz, klar för semifinal och grejer.
Ja, det gick vägen. Vi lyckades vinna kvartsfinalen mot La Chaux-de-Fonds med 4-1 matcher. Så att vi fick en ledig helg. Idag har vi första dagen med över 20 grader tror jag i solen, så att ja, så det känns bra att sitta inomhus och podda.
Ja. Jag förstår, ja. Fan, jag dröm ja. För dig att jag bara avbryter din semisemester i solen här.
Allt för podden.
Så är det, vet du. Podden ska ut. På lördag kliver ni in i nästa runda då. Lite så här, svensk touch på det mötet va?
Ja, vi mötte då Olten. Mm. Det är Fredrik Söderström som är coach där. De gick ju igenom sin kvartsfinal med 4-0. Så att den kan bli tajt. Mm.
Ja, men det är kul. Du, jag såg att du här i helgen var laddad med lite spa och grejer inför det här.
Ja, det stämmer. Nej, jag åkte faktiskt, i och med att vi fick en ledig helg så kände jag att jag vill inte sitta kvar här. För att man sitter och häckar här så jäkla mycket ändå. Så att jag åkte till Arosa / Lenser här. Och spade lite bland bergstopparna, tyckte jag. Det kan man väl få unna sig efter en kvarten vinst, tänker jag.
Det tycker jag faktiskt gjorde helt rätt i. Du, men när jag såg dig liksom glassa runt i de schweiziska alperna där, så kände jag helt enkelt bara som Don Tangnes gjorde gentemot Rickard Grönborg när den sistnämnde som tränar Zürich under en paus menade att en suggspelare filmade. Jävla mongo.
Oj.
är det hårt jag känner så gentemot dig för att du fick en mysig helg?
Ja, det tycker jag väl. Och sen tycker jag väl att Dan Tangnes ordval får väl inte 10 av 10. Och sen tycker jag att det är så jäkla konstigt att Grönborg valde att prata engelska.
Ja. Ja, det är också intressant.
Det känns onödigt.
Lite va?
Då tänker man så här, är det lite för show eller för att alla ska förstå? Eller vad? Ja, det gjorde ju inte Tangne som han drar åt andra hållet.
I så fall hoppar du.
De jobbar lite olika de två.
Ja, man får säga att de hade lite olika ingångar, ja, i den där diskussionen. Ja, nej, det var hårt av mig. Naturligtvis tänkte jag inte många. Jag tyckte det var jättefint att du fick en mysig helg. Men det var lite kul att den här, liksom, den här svenska clashen fick så stor uppmärksamhet och till och med nådde Sverige.
Ja, men som sagt, Tangnes ordval och Rilles val av språk, det får ju diskuteras.
Vi tar det en annan gång. Nu kickar vi igång det här avsnittet. SHL står inför en rafflande grundserieavslutning, får man verkligen säga. Det kommer bli en helt avgörande match i Oskarshamn på lördag. Sedan får vi veta de exakta förutsättningarna efter Brynäs hemmamatch mot Färjestad under torsdagen. Men snacka om dramatik. Oskarshamn eller Brynäs. Förloraren får möta HV71 i playout. Vad fan säger vi om det här egentligen?
Hemsk känsla alltså. Alltså för det första, jag ska säga att det är alltså helt definitivt att förloraren där, den får kvala liksom.
Vi vet inte de exakta förutsättningarna förrän efter Brynäs Färjestad under torsdagskvällen. Men det lutar åt det, om man säger så då.
Ja, egentligen skitsamma. Det kommer ju vara en ångestmatch hur som helst. Till ganska stor risk. Så att det är nog ganska tunga axlar där på gubbarna. Precis som vi har pratat lite om innan, så där, att när man spelar en avgörande match i en kvartsfinal eller CM eller kanske till och med final, så är ju det,
Alltså det är ju kittlande och äggande och du har en nervositet, men det är ju fortfarande på ett positivt sätt. Alltså ja. Nu när du ska spela en sån där match, då blir det ju all den här anspänningen och nervositeten finns ju där, men det är liksom med en annan tyngd och på ett negativt sätt, om du fattar vad jag menar. Liksom. Alltså det är ju, alltså gå ut där på värmningen, det är ganska tunga axlar, det är inte så att du flyger fram säkert. Du försöker väl intala dig själv säkert som spelare att det här är kul, vad fan, det är få förunnat. Jag kan ge mig fan på att det är 10 spelare i lagen där som säger att det här är skithäftigt, det är de här matcherna man vill spela och så, fast jag, alltså de sitter där med ryggsäckar fulla med liksom viktkakor och allt möjligt, de har nog jäkligt tunga axlar alltså.
Ja. Lugnerna, om man ska lite hårt säga det, kommer nog hagla tätt vad gäller sådana uttalanden i alla fall.
Ja, men exakt, låtsas positiviteten.
Ja, precis. Och sen då den här playouten, om allt går som det ska, inleds sen på tisdag mot HV71, som inför lördagens omgång då de har LOC hemma kan kika tillbaka på 11 raka förluster. Vi snackade en hel del om dem i förra avsnittet. Ska inte älta Jönköpings gängets bedrövelse så mycket mer. Men kan de klara ett kval, tror du?
Alltså det sjuka är att min spontana känsla säger att ja, det kan de. Och att de kommer göra det också. Men så här, jag har ju känt så här hela säsongen. Att det ska vända och att de ska fixa det här. Så jag vågar fan inte sia. Så jag tänker ju liksom, får de Oskarshamn, det blir ju någon form av en lillebror eller lilla syster i ett avgörande, då borde de fixa det. Men så som man har känt den här säsongen, det är ju fan omöjligt att säga att det ska gå vägen. Oavsett så kommer det bli tajt, det tror jag.
Men jag förstår precis vad du menar, men det känns också sjukt att säga att de borde fixa det när de fick spö av Oskarshamn med 7-0 härom sistens.
Ja. Aj.
Hur mycket tror du det kan göra för HV71 att liksom allt nollas när playen börjar? Inte självförtroende naturligtvis, men liksom det andra, det blir något nytt.
Ja, men jag tror man gynnas av det. Det tror jag till och med nu när det stod klart att de var klart för kval. Ja. Jag tror att många spelare kanske känner att det är lite skönt. Alltså man kan släppa ner axlarna och man kan börja fokusera på nästa sak liksom. Nu har de, det är det enda de har att fokusera nu. Alltså ska jag vara helt ärlig, de här matcherna som, ja men typ som den Oskarshamn, jag vet inte om de har någon match kvar. Det är lite skitsamma. Det är väl klart, ja, kan vara kul att vinna en match och gå in i kvalet i det. Men jag tror bara att det viktigaste är liksom att egentligen skita i det och hitta andra saker som ger dig någon form av positiv energi och skönare känsla till att gå in i ett kval.
Mm. Om det skulle bli Brynäs mot HV, så vore det ju alltså smått, ja, men nästan ogreppbart. Det är liksom SM-finalen 2017.
Ja, fan, jävlar vad fort det har gått då.
Ja, herrejävlar. Det är så sjukt. Alltså, även om det kan vara en realitet snart, så jag har fortfarande svårt att ta in det på något sätt. Det kanske låter som man överdriver, men jag gör nog inte det.
No.
Om vi tittar lite uppåt i tabellen då. Play-in ska ju också avverkas. Det drar igång på måndag. Du har ju spelat det här 8-delarna, eller vad man nu ska kalla det. Hur var det?
Det var någon form av mellanlandning mellan serien och slutspel. Det var lite hetare än vanlig liksom serielungsmatch, men inte lika hett som en kvartsfinal.
Man kan ju ha en diskussion kring det här om play-in är slutspel. Formellt sett så är det ju så, men jag vet inte, jag känner mig ändå lite tveksam. Så jag tror vi tar ett större slutspelsgrepp inför kvartsfinal och sådär nästa vecka. Men om man ska kika på de här play-in-lagen då, finns det något eller några gäng där som du känner, ja men verkligen kan ha någonting att göra i en kvartsfinal?
Ja, absolut. Alltså de första jag tänker på är ju såklart Frölunda och Färjestad som ska vara lag som är där uppe. Ja. Av någon anledning så ligger väl det kanske lite latent att man tycker det. Men de två gängen, alltså får de ihop lite liksom slutspelsgast och kommer in lite i ett skönt flow, så det är väl klart som fan. De är i vilket fall att räkna med i en semifinal, det tror jag.
Mm. Det måste vara lite svårt för klubbledare nu, alltså att naturligtvis så är det viktigaste att man ska leverera bra rent sportsligt, men det är ju lite omvänt med slutspel i år på så vis att den här gången är det ju en ekonomisk belastning snarare än något positivt rent ekonomiskt som det brukar vara vanlig år. Men så kan man ju inte riktigt kika på det den här säsongen. Så det måste ju finnas en del klubbledare som tänker i stil med, ja, vi kommer ju inte kunna nå SM-final, så då kanske det är lika bra att åka nu, för då kostar det inte lika mycket. Ja. Eller?
Jo, men vad fan, absolut. Alltså, tänk om du är ett lag som har den osisen och behöva spela kvartsemifinal från ett lag där du måste chartra flygplan till, till exempel. Alltså, tänk dig vad de kostnaderna springer iväg. Och sen kan ju inte jag undvika. Alltså, jag är så sjukt nyfiken på årets bokslut, alltså hur det ska se ut. Alltså, vem vann den ligan? Hur, liksom, vad hände? Hur gick det?
När de grejerna börjar släppas kanske vi får ett specialavsnitt och ta in någon ekonomiexpert. Eller så sitter bara du och jag kan bara sitta och höfta. Det kan också bli underhållande.
Ja, vad fan, vi kan ju killgissa oss igenom en hel budget och vad som gick fel och sådär, va?
Ja, precis. Nej, men alltså, som jag var inne på, naturligtvis handlar det om att vinna matcher och gå långt i slutspel och sådär, men jag tror faktiskt att vissa klubbledare känner att åttondel eller kvart, det kan nog räcka där, för vi har inte så mycket att göra i semi eller finalen då.
Jo, men fan, innerst inne så gör de ju säkert det. Tror att de skulle säga det utåt?
Nej, men det är det jag menar. Men de sitter nog på sin egen kammare och har lite, så att säga, förbjudna funderingar inom citationstecken.
förbjudna tankar.
Ja, men det är ju så. Sen vet jag vet inte hur mycket du har följt det, men jag har kikat en del på det här slutspelet som pågår i Hockeyallsvenskan nu. Och min spontana känsla där har varit att det har känts som en jäkla dundersuccé. Satan, vilka draman, vilka liksom, ja, men härliga matcher. Jag är smått lyrisk över det jag har sett därifrån.
Ja, alltså det är ett intressant upplägg, helt klart. Jag är ju fortfarande lite sådär kluven vad jag tycker om direkt upp- och nedflyttning. Jag vet inte om jag gillar det faktiskt, men...
Surgubbe!
Ja, lite så. Nej, men setupen gillar jag med kvartsemifinal, att det ser liknande ut. Så jobbas det ju här ju, där jag är nu i Schweiz. Så att, ligan där jag är nu, där spelar man en kvartsemifinal. Och vinner du då ligan, om vi kan kalla den NLB, den heter ju Swiss League nu, men vinner du NLB så anses du vara mästare i NLB. Och sen på toppen av det får du en bäst av sjua mot ett lag som kvalar åt andra hållet och nedåt. Nu i år är det ju speciellt, då går man ju raka vägen upp. Men i andra fall så... Mm. Så det hade väl kunnat varit en fin kompromiss, tycker jag.
jag gillar det här, att som det är nu med Hockeyallsvenskan, tar du liksom hem den titeln och skickas upp till SHL. Jag tycker det känns fair, och vi får väl se. Det känns som mycket pekar mot Timrå, även om de kanske fick det tuffare i kvarten mot AIK än vad många trodde, men...
Ja, och sen måste jag ändå säga att kul det där med att man får välja lag. Lite barnsligt kanske också, men intressant, för jag kommer att tänka på när man gjorde det i SHL, när AIK vart valda i två kvartsfinaler på raken, tror jag var. Och de vann 4-0 båda gångerna, men det var efter någon av dem när Kent McDonnell, tror jag att det var, jag är inte helt säker, men jag tror att det var han som sa "It was stupid to pick the gnaget." Jag tyckte det var så skönt. The gnaget.
The gnaget. En stor snackis den senaste tiden, så jag tänkte att vi skulle beröra lite kort, har varit det här att NHL-domaren Tim Peel i matchen mellan Nashville och Detroit letat en utvisning på hemmalaget. Han var uppmickad och då gick det här ut i sändning. It wasn't much, but I wanted to get a penalty against Nashville early. Ja, Figge, vad tänker du?
Kan inte förstå att det är så här. Jo, men alltså, det här har man väl kanske haft sina aningar om att det funkar, men det är så jävla konstigt att han yttrar det. Det borde ju vara som någon sån här dödssynd som domare, att ja, du kanske jobbar så, men alltså fan, du släpper inte på det oavsett vem som frågar liksom. Alltså, du tar ju med dig det in i döden. Man säger ju inte det.
Det kan man ändå förstå, att domare kanske åker runt och har den här lite förbjudna tanken i huvudet, men att man ens säger det till varann känns ju sjukt.
Ja, men jag säger det. Det borde ju vara, alltså, det borde vara en dödssynd, alltså, ja. Så fort du liksom är... Nej, men nej, det spelar ju fan ingen roll. Du ska ju inte ens kunna sitta på ett fik och säga de orden. Det är det. Nej, jag tycker bara, nej, att det är vilket jävla klantarsel, alltså.
Ja. Ja. Men är du förvånad över att något sånt här läcker ut?
Nej, alltså att det händer eller att det läcker ut? Förlåt.
Nej, men alltså... Ja, men... Både och då, alltså, att domarna åker runt och har den här tanken emellanåt, det är något du har känt eller? Och så nu,
ja, den tycker jag är ganska given. Det har man ju känt som spelare också. Sen kan ju förstå domarna där också. Att, ja. Alltså är du i en match och du har tagit en utvisning som sedermera visas är ganska billig. Mm. Då känner du väl någonstans att, ja, jag tror bara att det är mänskligt på något sätt. Det kanske låter jättefel, men jag tror bara att det är så man funkar som människa. Ja. Det konstiga är ju att man, ja, vi har sagt nu att man bara råkar säga det. Det är så sjukt alltså.
Ja, men här domaren, han låter så jävla bestämd liksom. Han vill ge dem en fucking penalty. Alltså det ska ske tidigt i perioden och alltså hela den biten. Det låter ju verkligen som att så här, ja, det var det här jag skulle göra.
Nej, det är helt sjukt alltså.
Den här domaren har nu stängts av från NHL på livstid. Men han var bara satt att döma ett fåtal matcher till innan hans pension, eller vad man ska säga. Livstid, det låter så jäkla hårt tycker jag.
Ja, men å andra sidan, var, alltså nu min matte här, jag såg att Morgan Johansson hade gjort sina 900 plus matcher i SHL och ska sluta. Så där kanske finns en öppning.
Ja, fan, det vore en kontroversiell värvning av SHL.
Ja.
Plockar in Tim Peel för att göra liksom sin sista säsong här.
Ja, men faktiskt.
Jag vet inte om det är liksom tekniskt möjligt. Jag vet inte exakt vad det är han är avstängd ifrån. Men ja, det hade skapat lite liv i luckan i alla fall. Han går rätt in och dömer playouten mellan HV och något av de andra lagen.
Ja, det blir helt klart en intressant domar-silly season den här säsongen.
Ja, det ska vi följa. Ja. Men det blev inte en dundervärdig avslutning på en domarkarriär direkt, du?
Nej, alltså det vart väl lite Zinedine Zidane-känsla på det avslutet.
Ja, men då blev det bättre för Morgan i alla fall. Han fick ju blommor och blev avtackad och hela den biten.
Ja, för helvete, det ska han ha också.
Ja. Är det så? Har du gillat Morgan Johansson?
Jag tycker nog alla domare förtjänar sin bukett på ett eller annat sätt. Ja, vad fan, det är klart Morgan ska ha en bukett. Fan, det är ju påsk och allting.
Ja, nej, absolut. Men för att sammanfatta hela den här Tim Peel-grejen då. Alltså, att domare åker runt och känner att men jag ska fan ta en utvisning på det laget nu. Alltså, det kan vi väl nästan slå fast utan att själva vara domare att så här, det förekommer. Men det anmärkningsvärda är väl att man yttrar det, så att säga.
Ja.
Bra, då har vi sagt det. Skulle du säga att du jobbar inom underhållningsbranschen, Robin?
Oh, ja, alltså sjukt intressant ämne att du kommer att tänka på det. Jag vet inte. Alltså jag spelar ju för att vinna. Jag spelar ju egentligen inte för något annat. Mm. Alltså underhållningsvärdet ligger ju på något sätt hos tittarna.
Ja.
Där finns det ju vissa som går igång på en vinst. Vissa går igång på snygga intron. Skitsvårt, jag vet inte alltså, ja. Jag tror nog att jag gör det inför att jag på något sätt uppträder inför publik. Att folk väljer att titta på mig.
Det här känns verkligen som en fråga där det finns två läger och båda är ganska säkra på sin sak på något sätt. Och så verkar det som att du och jag står någonstans mitt emellan. För jag tycker att ofta hör man så här: ja, men vi jobbar ju inom underhållningsbranschen. Och sen finns det de som säger så här, bara: det här är inte underhållningsbranschen, det är idrott, det är något helt annat. Men,
ja.
Men lite det här med underhållningsaspekten, alltså hur viktig tror du den är? Att folk som tittar på hockey känner sig underhållna liksom?
Det är ju tittarna på något sätt som supportar sporten ekonomiskt och på alla sätt och vis, så att det måste ju vara en typ av underhållning. Och om det är så då, som du och jag här nu som inte vet riktigt vilken fot vi ska stå på, om det är så att 50% vill titta på sitt lag som vinner och 50% är där för att titta på ishockeyn i stort. Alltså du måste ju vinna och ha ett schysst underhållningsvärde på allt annat också.
Jag upplever att det som folk går igång på mest är liksom känslor. Det har vi varit inne på tidigare. Och det finns exempelvis en anledning, tror jag, till att slutspel nog är det som anses vara mest show. För det är också då mest känslor kommer fram.
Mm.
Och när man pratar om att det ska vara underhållande så landar man ofta i att det ska vara liksom snygga spel, nice mål och hela den biten. Men kan inte det också landa i att det finns en underhållningsfaktor i den här liksom superviljan att vinna? Just det här känslospektrat vi pratade om tidigare.
Det är väl klart det är det, men det är också, alltså vi hör ju bara på oss själva nu. Det finns ju så många olika aspekter.
Ja, men
alltså,
exakt.
Det finns ju så många sätt att se underhållningen på.
Mm.
Alltså en sak som jag vet att vår gamla poddgäst och min gamla fystränare Per Edlund ofta påpekade, alltså just det här med att till exempel dra folk till arenorna, det är ju att folk drar folk. Alltså är det mycket folk i en arena så är det faktiskt bara kul att komma dit för att alla andra är där också.
Aha.
Alltså det finns ju så många sätt att sälja sporten på. Mm. Många klubbar gör det jäkligt bra, men jag kan inte... Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta finger på exakt, alltså, om det är 12 000 i arenan. Jag tror bara att det är nästan 12 000 som känner olika. Liksom.
Ja, jo, men så kan det nog vara. Sen har ju, alltså hockeyn har ju det här med raketer, eld, hög musik, det är intron som du nämnde tidigare och hela den biten. Och folk som inte gillar hockey tycker nog generellt att det där är trams. Men vad säger du?
Folk som inte gillar hockey?
Liksom hardcore fotbollssupporten. Det känns, känns ofta som att de pekar mot hockeyn och tycker att den där delen är trams. Ja, men du vet så här, man ska åka ut till eld och det är hög musik och sånt där.
Jag fattar lite vad du menar, det är ju liksom...
Det är bara en uppfattning jag har.
Jo. Nej, men jag kan hålla med dig där. Och det där finns nog inom hockeyn också. Alltså jag fan... Det är bara att kolla på... Ja, men, Du har ju Leifby till exempel, jag vet inte hur många liksom, texter han skrev i veckan om att han saknar sina massariner och sin kokorv och alla gamla smeknamn och allt ska vara som förr och det ska inte vara några raketer och det ska inte vara några fyrverkerier och det ska inte vara någon hög musik utan det ska vara klacken och kokorv. Liksom. Sen har du ju faktiskt en ny generation, alltså kids, det kan ju vara barn och ungdomar som tycker att det är lite häftigt det här med raketer, intro och sådana där saker också som i sin tur drar liksom publik, så att ja, det är samma sak där. Det är för många som gillar olika för att vi ska komma fram till något vettigt svar här, känner jag.
Ja, jo, absolut. Men så här, om vi pratar om just de grejerna som så här är elden, musiken, intron och hela den biten. Alltså, det är ju hockeyns, lite av hockeyns grej också. Kan det inte få vara det då? Jag tror, hade man tagit bort det så tror jag fler hade klagat på det än tvärtom. Jag tycker att det är en stämningshöjare när man går på en match och det är ett liksom maffigt intro inför en viktig match och sådär. Jag tycker absolut det bidrar med något. Så alltså, det kan väl vara hockeyns grej att man har den biten, det gör väl ingenting.
Ja, man kan ju sälja massariner ändå.
Ja, men lite så. Lätt. Ja, men faktiskt. sen snackas det ofta om att det finns spelare som säljer biljetter. Tror du gemene man fungerar så?
Ja, nej. Alltså, fan, jag vet inte. Alltså, jag... Solklart svar.
Ja, exakt.
Nej, men så här, jag tänker lite, om man drar det lite större, om vi då går tillbaka till fotbollen och så tar vi de här storstjärnorna när de säljs och så kollar man på klubbarna ungefär hur mycket pengar de drar in på matchtröjor med den nya spelarens namn eller sådär. Alltså det tycker jag på något sätt är tecken nog för att spelare kan dra biljetter, alltså... Det tror jag absolut.
Jag tror det finns inom världsfotbollen, men jag undrar verkligen om det finns i SHL.
Ja.
Om man inte drar det till det extrema att så här, Henrik Lundqvist skulle komma hem eller Peter Forsberg skulle göra comeback i Modo. Alltså om man håller sig på en rimlig nivå så tror inte jag att liksom gemene man eller den generella hockeysupporten betalar 260 kronor för en sittplatsbiljett eller vad det nu är för att se en spelare. Det där tror jag är rent skitsnack, att spelare som kommer hem från Schweiz exempelvis eller KHL och som är ganska bra, jag tror inte de säljer biljetter för att de är bra på att göra tunnlar liksom.
Men tror du inte det? Alltså, det är så kul att du tog upp Schweiz hela grejen. Alltså det här med att Linus Klasen signade för Luleå, om det hade varit publik den här säsongen, du tror inte att han hade höjt biljettvärdet någonting?
Alltså jag tror snarare i så fall folk hade gått på Luleå för att se, alltså om vi tar på hemmaplan uppe i Norrbotten, då tror jag folk hade gått på att liksom känslan av att i år har det satsats lite. Till exempel är Klasen hemma. Men jag tror det är extremt få i alla fall. Jag tror inte det är några siffror att tala om som hade gått på matchen för att se Linus Klasen spela. Det tror jag inte.
Nej, jag kan på något sätt köra.
Jag är helt öppen för att jag kan ha fel. Och naturligtvis kan det finnas enstaka personer och man måste respektera att folk tycker olika och sådär i den här frågan. Men det pratas mer om det där att enskilda spelare säljer biljetter än vad jag tror liksom speglas i verkligheten, i alla fall när det kommer till svensk hockey.
Jag kan faktiskt köpa lite det du säger, att det är inte så stort värde i kanske en speciell spelare som kommer hem och sådär. Men en pytte, lite. Okay. Jag tror att de säljer på biljetter i vilket fall.
Okay. Du, ska det finnas förväntningar vad gäller leverans utanför isen? Alltså sett till underhållning och sådär. På er spelare.
Du som spelare tror jag på något sätt kan höja ditt marknadsvärde på så sätt. Men du signar ju för att spela hockey. I ditt kontrakt så står det att du ska utöva ishockey. Liksom. Mm. Jag tror att klubbarna vet vad de signar. De signar någon som är alltså någon, en bra ambassadör för sitt lag också. Alltså, du får ju någonting mer än hockeyspelaren. Du får ju...
Personen också.
Ja, nej men exakt.
Det finns en jäkla massa statistik idag. Klubbarna mäter så gott som allt. Och vi som konsumerar hockeyn nås väl typ av en promille av all data. Men det finns ändå några grejer jag tänker att det hade varit kul att känna till. Så jag tänkte att vi ska se om vi kan leta fram liksom lite tankar kring vilken statistik man hade velat ha koll på.
Ja, kul.
Är du med lite på hur jag menar?
Ja, jag gillar ämnet och jag har faktiskt kladdat ner ett par stycken här som jag skulle vilja ha lite stats på.
Jag har också några. Ska vi ta varannan och se vart vi landar?
Nej, men det låter bra. Startar du.
Jag hade velat att man mätte eller basunerar ut, alltså, vem slår flest sarg ut?
Ja.
Man hade velat få upp det liksom under sändningen. C-more och så här. Ja, flest sarg ut än så länge i matchen. Niklas Torp och så vidare. Och det ska fan finnas på liksom SHLs hemsida också. Sarg ut hade varit jävligt härligt, för det är, jag gillar enkelheten i det.
Ja, absolut. Det hade undrat hur kul det hade varit. Och vilken konstig skär. Alltså tänkte den spelaren, tänk om han inte riktigt har den självbilden att han tycker att han är en ganska spelande back, och så får han det svart på vitt att han snittar liksom 7,6 sarg ut varenda match.
Chocken när det visar sig att det är liksom så här Andrew Kailoff i Växjö som så flest sarg ut är så. Ja, kör du då.
Jag tänkte på, jag går in lite på domarna här nu.
Ja.
Att det hade varit intressant att se, alltså, vilken domar blåser för vilken typ av utvisning.
Ja.
Alltså att man kan få det uppradat liksom. Han har så här många hakningar som han har dragit förra år. Han har så här många slashings.
Ja.
Lite sådär. Det kanske skulle bli lite farligt gentemot publiken och kanske mot domarna också. Men det hade varit intressant ändå.
Frågan är hur hockeytittarna eller supporterna hade hanterat den informationen. Det känns som att den hade kunnat vara lite farlig att skicka ut också. Men jag håller med dig om att det där hade varit superintressant, men är det värt det?
Ja, nej, jag vet inte. Den kanske känns lite elak också på något sätt. Och sen det skulle bli nästan löjligt, tror jag, och speciellt att gå på match om det är en domare som har tagit, han leder liksom hakningsligan och så tar han en hakning. Det skulle gå, alltså, publiken skulle gå bananas.
Ja,
ja, ta dig nästa nu.
Antal losskor i båset.
Ja, jag tycker det är så jävla äckligt alltså. Det absolut äckligaste som finns är fan snorlosskor i båset.
Alltså,
det är
fan.
Så sjukt äckligt.
Men känns det inte som att, det här har ju du naturligtvis, som är mycket annat, mycket bättre koll än mig, men vissa spelare känns så mycket mer, vad ska man säga, frikostiga när det gäller det här.
Nej, jag skulle säga att alla spelare är ganska spottiga och fräsiga av sig.
Ja.
Alltså, jag har inte så mycket emot det. När det är det genomskinliga spottet eller snorret, alltså så fort det blir äckliga kulörer på skiten, alltså jag kan inte, jag tycker att det är så äckligt. Jag vet inte hur många gånger man har suttit i båset, haft klubban i båset och så ska man ta upp knoppen och så är fan, jag spyr. Och så
jag säger något ljusgrönt här liksom.
Ja, fy fan. Alltså jag håller fan och spyr. Jag tycker att det är så sjukt äckligt alltså.
Jag menar inte att liksom svenska ishockeyförbundet ska lägga ner ekonomiska resurser på det här, men det hade varit intressant att veta ändå.
Fy fan, ja, då hade man ju veta vem man skulle lappa till alltså.
Har du någon riktig losskung så där i bakhuvudet?
Nej, det kan jag nog inte säga att jag har faktiskt.
Kör vidare då.
I och med att jag tog det där med domaren, då skulle man även vilja veta vilka spelare, alltså vad de tar för utvisningar.
Ja, just det.
Alltså, den här killen, han har så här många utvisningar, det vet vi ju. Men vi vet ju inte vad han har tagit för utvisningar. Jag tänkte på det på mig själv, att den här säsongen har jag haft ganska många när det har varit en tvåa för mig och en tvåa för den andra liksom. Så att det har inte hänt så mycket.
Nej, jag fattar. Jag hade velat att det mättes antal sekunder med domarsnack.
Åh! Fan, kul, för att jag har fan också den.
Har du?
Ja, jag har skrivit här Coacher med flest spelaravbrott för snack.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har spelare här då, men coacher, absolut. Ja. Fan, mät varenda jävel. Det blir som en, liksom, som en klocka, ja, som tickar igång varje, där, när liksom, käften börjar glappa mot domaren.
Ja, men exakt. Och då får du också svart på vitt vem som söker flest avbrott, vem som är mest missnöjd. Du får nog ut ganska mycket,
ja,
av det ändå. Alltså.
Ja, jag tror du med. Det hade varit sjukt spännande. Det är också en liten sån grej som så här, det hade varit farligt att skicka ut den infon, ja. Men jag har en annan. För experterna, vem drar flest floskler?
Ja.
För det är ju faktiskt inte bara spelare som är skyldiga till det här. Bara, vi måste få ner pucken djupt, vi måste åka mer skridskor. Jag tycker liksom experter exempelvis är bra på att liksom skicka ur sig samma grejer match efter match. Här. Han är seriens absolut bästa spelare på det här. Det tycker jag man hör varenda sändning om liksom, kring varenda, ja, lag. Så lyckas man hitta det och så vidare. Så det, någon form av flosk eller mätning kring Vikegård, Sanni, Thornberg gänget, det tycker jag hade varit,
ja, mysigt. Det skulle ta in dem alltså ännu mer i sporten ju. Det är klart att de ska bli synade, gänget.
Har du något mer?
Ja, det har jag faktiskt. Alltså vi var inne på det här med underhållning innan. Egentligen så är jag ganska emot det här med att man är en pajas.
Ja, ja.
Alltså, och jag vet nu innan du säger någonting, jag vet att jag sitter här nu och pruttar i kuvösen. Jag har målat in mig i ett hörn. Jag vet det. Men ja, okay. Jag har ju lite alltså, svårt för vissa eller lite av det jag kanske ser nu med den nya generationen. Så jag har tagit med, mm-hmm, här då på statistik hur många gånger en spelare försöker att gå viral på Instagram. Hänger du med lite vad jag menar nu? Du ser lite vart jag vill komma.
Ja, absolut. Det känns Robin som att alltså, du hade ju inte legat sist i den ligan.
Nej. Då säger jag så här, nej, det hade jag inte gjort när jag var 25 år eller yngre. Men idag hade jag gjort bättre från mig. Jag har blivit lite mer vis med åren kanske. Men i Jönköping så pratade Marcus Ljung och Nisse Andersson när jag var där om en insta-dribbler. Det tyckte jag var jävligt kul. Det är en sån här kille som står och dribblar och har sig på uppvärmningen och gör konstiga saker med pucken och en galen panna. Han gör så himla, han är snygg. Ah, ja, alltså, det är en snygg uppvärmningsspelare. Det är en insta-dribbler.
Det är ett jävla 5+ begrepp,
ja,
alltså.
Men jag tyckte det var kul. Men vidare där så skulle man, jag vet inte, jag såg Emil Sylvegård stod och vaktade rödlinjen lite som en sån här AHL-tungviktsfighter för någon match.
Ja, borta mot Örebro där.
Ja, men så var det någon 18-årig junior där som skulle
kaxa lite.
Ja, jag vet inte, ställa sig mitt emot och där, jag vet inte, där söker man en insta-viral succé om något slag. Jag vet, Emil Sylvegård fladdrade även med tungan. Jag vet inte varför man gör det sådär liksom. Alltså jag vet att det är hans jobb att kanske liksom, du vet, försöka komma in under skinnet och så. Ja, han försöker göra det ganska okej. Okay. Men jag förstår inte varför man ska stå på rörlinjen och fladdra med tungan. Sådär.
Du tycker att det är lite för show också?
Ja, jag vet inte. Det finns ju... jag gillar ju Skellefteås. De har ju ganska bra content ändå i sina sociala medier och sådär. Mm. Men ibland så känns det lite där att man vill gå väldigt viral på Instagram. Jag vet inte, jag skulle bara vilja ha, jag skulle vilja ha statistik på det. Vem av spelarna i SHL försöker flest gånger att gå viral på Insta? Och innan, jag måste bara säga det igen, Nicke. Jag vet att jag
du
sitter
här
och fiser.
Du har garderat dig.
Jag kanske inte borde
du
säga det här.
Du har garderat dig.
Ja, tack.
En sista från mig då, statistik man vill att se. Vilken del av kroppen täcker spelarna skott med? Hade man inte velat se det?
Ja, det är intressant. Men vad vill man uppnå med det då?
Nej, men det vet jag inte bara. Det känns härligt att veta så här. Och är det röven man framförallt offrar? Är man bra på att liksom köra den här flamingon vi har pratat om tidigare och få skott på benen? Eller liksom sätter man sig som en målvakt och liksom offrar hela bröstet? Jag vet inte exakt vad jag vill få ut av all den här statistiken. Det hade gett mig någonting i soffan att matas med den.
Ja, att det kommer upp en sån här det kommer upp en bild på spelaren och så kommer det upp typ en röd zon på ena knät. Då vet man så här, han har ju tagit 8 skott den här säsongen på knät. Hoppas han inte täcker skott med knät. Ja, kanske.
Ja, det hade varit något, som att få upp en så här mänsklig måltavla exakt hur puckarna har träffat. Ja, ja, nej, men det, där har vi lite. Det får bli en uppmaning till alla liksom, vad ska man säga? Till alla som sysslar med statistik och hockey framöver då.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dags för veckans figga avslöjar. Och nu, Robin, vill jag veta, när blev du som allra mest starstruck?
Alltså fan, jag blir ju inte det. Oh. Alltså jag har ju tänkt på det förut. Alltså det finns nog bara en människa. Ja, jag vet, den låter vattenskallig, jag vet. Men alltså det finns nog bara en människa som jag hade blivit alltså ordentligt starstruck av, som jag hade. Och det är fan Bruce Springsteen. Alltså jag har inte tagit så där mycket kändis-selfie heller. Jag hade ju ett tag någon form av någon halvfri kort av hon. Kommer du ihåg hon, Sissy Fors i ICA-reklamen?
Ja, jag vet vad du menar.
Cindy tror jag att hon hette, hennes roll.
Ja, ja.
Jag hade ju någon förkärlek till henne. Och henne snubblade jag in i efter en, eller under en Håkan Hellström-konsert på Ullevi. Så det är typ den enda selfien jag kan komma ihåg att jag har tagit med en kändis. Så att jag är ganska svårflörtad där alltså.
Gick du fram där då? Får man ta en bild?
Ja, jag vet inte, fan, undrar om hon inte stod med någon av Skarsgård-brorsorna där. Så man var inte skitkaxig. Jag gled inte in med världens pondus där. Det gjorde jag inte. Men jag tror till och med att jag sa till henne att hon var mitt frikort, även om jag inte vet om det var helt sant.
Reaktion, kolon?
Nej, jag för mig att hon var ganska cool. Jag tror att hon bara, ja för fan, det är lugnt. Och så jag tror att jag har bilden någonstans. Jag ser ganska liten och tönt ut där.
Ja, men det är bra, Figge. Starstruck, det blir du inte av så många. Men när Ica Cindy dyker upp, då jäklar.
Ja, vi landar väl i det, va?
Hans otroliga straffar har genererat miljontals visningar på YouTube. Och det är en hockeyartist av enorma mått som vi har att göra med. Som undantag för en kort period spenderat 12 raka år utomlands som fruktad poängmakare i Nordamerika, KHL och Schweiz. Den här 34-åringen från Övertorneå med stort Luleåhjärta var länge bofast i Tre Kronor med över 100 landskamper och kan stoltsera med 3 VM-medaljer, varav ett guld, på sin meritlista. Vi säger varmt välkommen till podden, Genève Servettes forward och en av schweiziska högsta ligans stora poängkungar, Linus Omark.
Vilken presentation, tusen tack.
hur är läget med dig nere på kontinenten?
Det är bra. Sommaren tittar fram här i södra Europa. Så det är fint väder och hockeyn börjar gå mot slutspel, så det är bra.
Jag anar att du har fått någon egen öl eller något i den stilen. Jag tyckte man kunde skymta något på din Instagram.
Ja, eller alla i laget fick en egen sån där, så det var inte okay. Så speciellt. Okay. Det var kul att det var en öl, okay. Faktiskt. Kul att få bild eller ansikte på en öl.
Ja, en omärkt öl. Har du hunnit provsmaka den?
Nej, tyvärr. Det var, jag fick den idag. Så. Okay. Får ta den någon dag här i veckan.
Linus, du har kontrakt även över säsongen 21-22. När spelar du i SHL och Luleå igen?
Vi får se. Jag blir ju till åren, som du sa, 34 år nu. Så det visst hade varit kul att spela i Luleå igen. Men vi får se hur det blir. Men är hel och frisk så vill jag absolut spela i Luleå Hockey, ja, om de vill ha med den.
Ja, ja. Följer du SHL och Luleå noga?
Ja, det gör jag. Jag tittar varje match jag kan se. Det är lite tråkigt att Rauti, min kompis, där inte är kvar där, men nu är Joel en annan kompis där. Så man följer ju laget såklart.
Vad tror du om Luleås möjligheter i slutspel?
Nej, men de har ju haft lite en cold streak här, men ska aldrig räkna bort dem. Finns talang i laget och så fantastisk coach som kan göra under med sämre material. Så det, ja, vi får höja varningens finger för dem, men det är ingen som räknar med dem just nu.
Förra året lämnade du Salavat efter 5 år i klubben. Jag stötte på en text då den bittra, får man nog säga, krönikören Vitali Slavin skrev så här om dig då. Vad har han ens gjort för klubben? Ingenting. Han är en vek spelare som aldrig tar jobbet hemåt och som filmar så fort han får chansen. Inte undra på att han aldrig slog sig in i NHL. Nej, vi klarar oss utan Omarks billiga trick som bara kan kategoriseras som ren narcissism. Över 5 år i Salavat. Vet du hur många gånger du vann den interna poängligan?
Jag tror jag vann varje år.
Ja, det gjorde du. Du vann alla. Då är det väl ändå ganska starkt att påstå att det är ingenting, eller?
Nej, men det, jag vet inte som den där gubben var. Inget jag har sett eller hört. Så det, men det är väl klart. Han var väl less på att jag fick. Det var ganska omtyckt där i UFA. Och som utlänning så sticker väl i ögonen.
Om du får välja på den sågningen eller när Niklas Wikegård 2008 sa att det ser ut som du käkar marshmallows när du pratar. Vilken tar du helst då?
Marshmallows, klart. Det kommer jag aldrig glömma. Jag var ju inte ens tjock som han menade att det var. Så det var lite... Alltså, kanske såg på någon bild lite plufsig ansikte. Men det var lite obefogat kanske.
Linus, du drog ju in bra med pengar enligt ryska Sportexpress. Tjänar du drygt 20 miljoner kronor om året i Ryssland, och toppspelarna i Schweiz betalar ju också bra. Hur lyxigt lever du som svensk utlandsproffs?
Nej, men visst, jag tjänar bra pengar. Sen om alla de där siffrorna stämmer eller inte, det kommenterar jag inte. Men absolut att jag njuter av livet, äter gott, dricker gott, reser när man kan. Sen har jag byggt ett hus som man lagt in en del slant i. Annars lever jag som normalt liv, men försöker att utnyttja livet till max med mat och dryck.
Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren som spelar i Klåten. Han brukar ju ta små utflykter till span och sådana grejer. Är det något du har tid med och liksom, har det glassiga livet?
Jag hade absolut velat, men nu har man ju 2 kids där som går i, de har all ledig tid, går ju att de ska få sina utflykter. Så absolut att vi passar på, inte kanske spa, hänger spa-kille som Figge kanske, men jag kanske mer är en restaurangkille som gillar att äta en god bit mat och sådär.
Hur är restaurangutbudet i Genève?
Saken är ju att fan, det är ju nedstängt där hela tiden, så det har jag inte fått testa på. Det är lite besvikelse, fel år om man säger så. Grabbarna i lag och säger att du har knappt sett Genève, för jag har ju bara rinken och så hemma, och du vet, nu är det ju god väder ute, men jag har inte sett så mycket av stan. Nej, tyvärr, ju mer denna pandemi.
KHL då? Du har ju spenderat ett par säsonger där. Vi hade med Martin Törnberg i förra podden som var 4 år i KHL, och han tyckte det var kanon, och det förutsätter jag nästan att du tycker också. Hur ser du tillbaka på den tiden?
Nej, men jag har gjort det här 6 år i Ryssland och 7 år i ligan, och var ett år i Jokkiter. Men det är väl klart att jag stannade inte så länge bara för pengarna. Visst var det en stor anledning. Den som säger att den inte är för pengarna ljuger ju, men visst, jag trivs bra. Helst i Salavat där, som tog hand om mig och min familj på toppen bra sätt. Alltså, det har hänt mycket sen första svängen jag var i Ryssland till sista året här. Otrolig skillnad. Man har trivs på bra utanför, men nu var det dags att se något annat, om man säger så.
Ja, det var ju en sväng i Moskva där också. Var det konstigare på den tiden? Eller hur kan man sammanfatta det?
Jag har ju mycket mer stories från den tiden än nu senaste 5 åren. Så det har hänt en hel del, om man säger så.
Ja, om vi backar bandet till Moskvatiden då. Vilka är dina konstigaste minnen från det året?
Alltså, så sjuka stories egentligen. Så jag tänkte för mig själv bara, Vad kan jag berätta? Vad får jag...
Det är preskriberat nu, Linus. Det har gått massa år.
Ja, det är tur det. Så, nej, men jag tänkte berätta. Jag åkte tillsammans dit med Johan Harjo då, i samma veva. 09-10 var det, tror jag. Signade där på just innan VM. Vi spelade VM 09 i Sverige faktiskt. Och sen skulle vi ner på läkarundersökning här på sommaren till Moskva då, bara över dagen. Så jag packade ju bara inte, jag tog inte med en väska, inte ens en handbagage eller ingenting. Så jag åkte bara två dojer, en tröja, ett par byxor och så åkte jag över till Moskva då. Och så när jag kommer dit så hämtar de oss från flygplatsen och vi har med en tolk och han följer med oss hela dagen där. Och i och med att vi gör läkarundersökningen och så slutar vi med att vi ska få en signing bonus där, som jag behöver inte säga någon summa, men vi får den där summan i dollar, sätter allt i en sån väska, så går våran tolk med den här väskan med mycket pengar i då, i dollar sedlar, till en bank då.
Nu får du cash alltså.
Vi får det cash. Och så går vi till en bank för att sätta in det i banken och föra över det till Sverige då. Och då är det ju som man sett på filmer, ett sådana här sedelräknare som bara räknar sedeln. Så det var ju ganska coolt att se. Alltså såg man bara den där. Och så kom jag stod på gatan mitt i Moskva och så hade jag sådana här gammaldags kameror, sådana här jag hade köpt och jag står och filmar hela vägen ifall någon skulle råna han. Alltså, fan, i en backpack bara gå med massa dollars. Så då, och så det ska också till att Leo Komarov också med, som lärde känna och till slut bodde oss med honom där i samma hus. Aha. Det året så är vi första gången vi träffade han var på den resan också. Och då, ja, men då sa de på banken där att men det är bra att ni för över pengar, men ta lite dollars över gränsen också, så jag alltid alltså, bara för sommarpengar typ, för det kommer ta några dagar.
Okej.
Okay. Men okej, okay, så då skrev jag någon papper att vi tog med en summa pengar så, som man ska få ta med då. Och så, men jag hade ju ingen handbagage eller någonting att sätta pengarna i, så jag fick du bara ett kuvert. Jag tänkte, hur fan ska jag, var ska jag sätta de här då? Och så kom jag till flygplatsen och då har de ju gett oss en sån här påse med typ ett äpple, en macka, en sån här liten genomskinlig plats. Jag tänkte, fan, kommer vi till säkerhetskontrollen, så vad fan ska jag göra? Jag sätter den i den där jävla påsen då. Och så går jag genom, jag blir nervös, vad fan, då kommer jag se att det är pengar, men jag får ju ha mer, men ändå blir jag nervös. Och så ser jag bara, han kör fram och tillbaka och så bara sen frågar mig, typ pekar på mig, och är det dit? Jag bara, jo. Och han bara, open. Och jag öppnade och så bara, han bara, kolla vad problem. Vad fan hände nu? Och så försökte jag visa att jag hade ju det här pappret och han bara viska bort det, så bara fan skit i det där. Och så började ju min tolk där som var med och så började vi snacka där och jag höll på att sabba det nästan så där. Och till slut så sa vi att han ska spela hockey Dynamo, han han har det för Dynamo Moskva är ett polisens lag så där, så det jag vet inte, det ska väl vara snälla. Och då slutade det med att han började ropa på någon vaktkompis eller vakter och så där, som tog mig om sidan och bara nej men alltså, vad händer, fan jag har ju papper, men du måste ha en stämpel eller något på den där papper, började han säga. Han var fan så jag, och då började och då till slut så han bara okej, han orkade inte med mig typ, så han bara buy me 6 whiskey bottles and okay. så jag fick gå in till tax free och köpa en 6 whiskeyflaskor.
Nej.
Och så gick jag bara, gav över och så släppte han mig. Jag har aldrig varit med om det.
Så alltså,
det var jävla sjukast jag var med om. Men
Det var så du fick liksom muta med det, den där sommarpengen.
Ja, men han såg ju chansen att få en del av kakan om sig så. Det var en annan story också när mina polare kom ner med klubbor till oss. Och då var en av de där på flygplatsen som snodde, eller han ville ha en. Så han snodde en klubba med gubbar. Men som jag sa, det har hänt mycket i Ryssland på de här åren. Så det är första tiden där som var lite intressant.
Ja, jag förstår det. Du, vilken var värsta bortaresan tyckte du? Jag menar, du är väl flygrädd och sådär, då låter ju inte KHL optimalt.
Nej, det är en av anledningarna varför man sitter här i bussresande Alplandet här. Inte en flygresa här.
Nej,
men det stämmer ju bra att jag är flygrädd, så de här långa till Habarovsk och även nu Kunlun Red Star som i Kina och Amur, då klart inte de var roligast. Det har gått bra, men man har ju fått hålla andan några gånger på flygningarna.
Men när man hör det som utomstående och sådär, att åka till Novokuznetsk eller vilken stad det nu kan vara, varierar det mycket vad gäller liksom sådana saker som hotell, omklädningsrum, alltså standard, alltså är det stor variation där också?
Som jag sa från början, första åren tills nu har det hänt mycket där också med hotell. I och med att Jugra, Novokuznetsk, några andra lag har tagit bort, och de hade ju inget bra hotell. Men nu är det ju typ sex, Moskva har ju bra hotell och stort sett alla andra ställen också. Så det, alltså, standarden har varit fantastiskt bra. Du lever ju inte i klass med NHL, men finns det femstjärnigt så bor du på femstjärnigt. Mm. Så det var bra standard.
Men om vi backar till den där tiden i Moskva då kunde man hamna i riktiga liksom råtthål, eller? Alltså kunde man ha sån otur?
Ja, alltså det har ju funnits hotell jag sover med kläderna på. Det finns ännu ett ställe, är det Servestal, inte någon höjdarhotell där. Där sover jag med kläderna på faktiskt. Tigerliknande överdrags... det ser ut som en typ en porrklubb där, hotellakanen. Det ser inget fräscht ut. Så det är ingen drömdestination om man säger så.
Nej, jag förstår det.
Men man har fått se en hel del saker faktiskt.
Jag läste att du sa i en intervju, Linus, citat: "Jag har ju tvångstankar eller är psykiskt störd på många sätt." Kan du utveckla det lite?
Det många inte vet är att jag har varit otroligt rädd för att typ dö. Och är ibland. Men just därför att det kan vara bara en sak att jag har... Jag kommer ihåg den här killen som dog på isen i Ryssland. Så varje gång jag spelar i den arenan har jag bara... matchen har förstörts på grund av att, för att jag tänker så på den där grejen, att han har dött där och sådär, och att det ska hända mig, och så det var en av stora anledningarna för att jag ville också lämna Ryssland, för att det var jobbigt mentalt sådär. Jag har varit ganska, jag har haft många psykologer, eller två olika psykologer jag har gått hos och försökt få bukt på mina problem, och det blir bättre, och idag mår jag bra, även om man kan... Alla som har psykiska problem, eller man ska säga, jag vet inte vad jag ska kalla dem. Hypokondri, skojar mina kompisar med, men så är det. Det har varit tufft i många år i Ryssland, och många matcher som förstörts på grund av det där. Det är därför också just med SHL och vill komma hem till Luleå. Det är så mycket andra saker som också spelar roll, att jag ska må bra utanför isen. Och förra gången var, som du sa, jag var 12 år utomlands med en snabb sväng till Luleå. Jag mådde inte bra efter det där. För det, du läser och skriver och allt, eller läser och hör vad alla säger om dig, och när det inte går så bra så då mår du inte bra. Så det är verkligen något jag får väga in när man tar sådana beslut då, när man ska spela.
Menar du då du kom hem till Luleå en snabbis?
Det var så mycket rykten i stan då också. Det var ju bara hemma i månader. Det var otroliga rykten i stan där på, om alla i laget. Och det var inte bara... Alltså det var, man såg ju många mådde dåligt i laget när jag kom hem på grund av alla dåliga rykten som inte hade någon substans egentligen. Så det var... det är tufft att spela på hemmaplan om man säger så.
Kan det eventuellt vara avskräckande vad gäller en framtida återkomst till Luleå? Att det verkar ha satt ett litet R i dig?
Lite klart. Jag vet ju att jag har en press när jag är när jag kommer hem. Och... jag vet ju att jag gillar ju att leva med press här och sådär, men det läser inte vad som skrivs eller någonting på samma sak. Så man bryr sig om Luleå Hockey som förening, som jag vill ju vara en stor del av det. Och det är mycket utomlands, är det absolut. Jag har ett jobb, jag brinner för laget nu, jag har Genève, men jag är inte uppvuxen här som i Luleås organisation och sådär. Så det blir ju annorlunda på så sätt.
Genom åren där bort i KHL har man ju hört om spelare som tvingas spela skadade och sådär. Men hur har klubbarna varit kring dig då? Om du har liksom varit relativt öppen gentemot dem med dina psykiska besvär, har det tagits emot bra, om du förstår vad jag menar?
Så, jag är ganska rak och ärlig som person. det spelar ingen roll att den rysstränare som säger, jag hugger ju tillbaka på honom, han säger något, om jag är skadad då är jag skadad. Ja. Han kan inte tvinga mig att spela. Det är kanske inte man gjorde det första året, men sen när man har fått en status, en rang, så där att man inte tar sånt där skit. Som min kompis Andreas Enqvist, de tvingar ju han att spela med hjärnskakning egentligen, och man ser hur illa han har mått om år, och det där har ju fått mig att må dåligt också. Alltså, så jag fick ju själv gå in till tränaren där och säga att du kan inte spela. Han tänkte spela efter andra hjärnskakningen också. Men just på grund av det jag såg det där, se om någon har hjärnskakning, någon ska tvinga någon annan att spela. Jag ska ju aldrig låta till att det. Mm. Men som sagt, jag har ju varit väldigt, jag är väldigt stark person så där att det är ingen som sätter på mig utan att få det tillbaka. Och därför kanske jag får den här gubben som han skriver artikeln, att jag tar inte skit så här, och många kan ta det fel, alltså att de är van kanske att man bara ska bli som en hund och ta skiten bara, på både gott och ont är det, men jag vill verkligen inte hamna i sån där situation igen som Andreas hamnar.
Om vi ser till det lite roligare då, hur viktigt är det att bjuda på show? Som du ser det.
Fan, man är ju en showman. Jag har alltid gillat spelare som sticker ut. Sen är jag tycker inte varje match eller något sådär. Men det är ett svårt år här nu med ingen publik på läktaren. Som jag brukar ju trigga så få höra det här lilla ljudet från hemmafansen. Att man gör något bra sådär. Så blir ännu bättre. Så. På så sätt är det speciellt år. Men jag tycker ju all sport ska ju vara så. Det är som nu när Zlatan är tillbaka i landslaget. Blir mycket mer attraktivare för mig att titta på än han är inte med. Men även om jag vill att kolla. Men just med han är med så får man en förväntan eller en spänning att se vad som händer. Så det är roligare. Mm.
Hur mycket jobb lägger du personligen ner på till exempel men en ny straffvariant eller en lite spektakulär fint och sådana grejer?
Ingenting. Nej, nu. Okay. Jag är 34 år idag. men visst,
är du för gammal för det menar du?
Ja, nej, men sånt där oftast har varit ryggmärgen sedan jag var ett barn. Du vet, när man spelar landhockey med polarna eller inlinehockey och testar på grejer då. Sen har det alltid varit så där att det bara kommer för mig. Jag har aldrig planerat, visst, någon straff så där. Men det blev nästan lite efter ett tag, efter jävla hypen med straffarna, att jag ville ju tvätta bort den. Det var nästan, jag missade inte med flit, men jag ville inte bli kajad straff. Jag har inte fan satt en straff på 10 år känns det som nu, men fortfarande hänger det där med. Men att man, du vet, jag ville vara känd för att man är en duktig hockeyspelare, inte YouTube-spelare sådär.
Nej. Nej, men det du väl ändå har lyckats med är väl att få med båda två, kanske framförallt poängmakandet, men du har ändå lyckats paketera en speltyp där du fått med båda delarna, om man säger så.
Ja, men jag man är väl det man är. Jag som vi snackar om show, jag gillar ju ha kul. Mitt liv, jag vill ha kul där ute på isen, i vardagen, i det stora hela, så det speglar väl av. Ler inte jag på isen har jag inget kul, och ler jag på isen så har jag jävligt kul där ute, och då händer det att man kanske försöker något man inte borde egentligen, men man gör det.
Sista grejen om det här med show och så vidare. Under KHLs All-Star-match 2016 lade du en straff med en brinnande klubba. Ja. hur var det?
Det var jävla varmt i alla fall. Ja. Bara, hade jag haft en 5 sekunder mer till så hade jag brunnit upp. Alltså, men som sagt, det var inte min idé. Jag hade ju däremot en riktigt rolig grej tyckte jag var i fjol på matchen, då jag fick hoppa in och stå i match. Alltså jag stod i mål. Så det var ju, tyckte jag, var ett av mina roligaste minnen. Alltså att jag fick verkligen stå i mål, fullsatt arena på en All-Star. Det var mäktigt. I och med att min kusin Daniel Henriksson också alltid var en förebild i mål där. Så jag tyckte det var jävligt en häftig upplevelse.
Kände du att det fanns någon målvaktsgen i dig?
Jag har alltid sagt i varje lag jag har varit typ att man har aldrig velat peppa ta i trä att båda keeperna går sönder, men ifall de skulle göra det så skulle jag hoppa in, alltså jag är redo. Det skulle vara typ en dröm, men nu fick jag göra det här istället, så
För några veckor sedan hade vi med David Ayres, jag vet inte om du kommer ihåg det, för ett år sedan, han som fick hoppa in som emergency goalie borta i Carolina.
Ja, så jävla ballt.
Du, blir du nästa i frågan, fast kanske i Genève eller något i den stilen?
Ja, mer än gärna, men jag hoppas inte någon går sönder när jag är där, men det hade varit så jävla coolt.
Hur gick det för dig?
Nej, jag vann ju matchen där, det var ju två gånger 10 eller vad det var, och sen 3-3, så jag tog ju straffar, alla straffar tog jag, så vi vann, bland annat av Dennis Rasmussen på en riktig pinplock på så.
Fan, om du vänder hem till Luleå här om något år, då kanske det blir som backup till Lassinatter då?
Ja, fan, det är inte omöjligt.
Det hade skapat rubriker om inte annat.
Ja.
Det känns ändå som att du efter alla år utomlands lever lite i skymundan, i alla fall om man ser det ur ett liksom svenskt perspektiv. Men du har ju länge varit den kanske bästa svensken utanför NHL. Hur ser du på att det inte blev mer än 79 matcher i världens bästa liga?
Om vi tar från början så är jag ju jätteglad att man har en karriär. Jag kommer från lilla Övertorneå och jag hade inga drömmar om NHL eller någonting sånt när jag var liten. Jag hade en dröm att bli lika bra som brorsan som mitt största, min största idol som spelade i Allsvenskan och fick prova på SHL i och för sig. Så det var ju mina mål när jag var yngre. Sen blev det en utvecklingskurva som bara tog fart och sen är man alltså, kom upp i NHL plötsligt där och att det blev snack om draft och sådana där saker. Och det gick bara så här så var man där och det är klart man, jag vill inte låta kaxig så där, men jag vet själv att jag hade kunnat spela NHL på en bra nivå och var en riktigt poängproducerande spelare där. Det är inte den minsta tvekan över. Men att det inte blev så, absolut, jag inte bitter över det. Det hade varit kul om det blev så, men jag är jätteglad att jag fick komma upp i SHL, spela i Europa så här många år och var, som jag sa, jag vill hellre spela 20 minuter per match i varje lag jag är och du vet, ha kul när jag spelar hockey, det är det viktigaste för mig, det är det jag brinner för.
Ja, men det låter på dig som att det liksom, det inte bekommer dig speciellt mycket, att du trots din, ja men i alla fall helt fenomenala karriär helt i Europa inte fick en större chans i NHL.
Ja, men alltså, klart, jag hade velat få en sån här chans att spela två första femmorna, det fick jag ju aldrig. Men som sagt, jag är jätteglad att få spela Genève Servette nu och spelat UFA och Jokerit och alla de här lagen, så det jag är inte bitter.
Nej, det är ju inte fy skam om man säger så. det var inte det jag menade. Men du var inne på din NHL-debut där. I den hade du en assist och avgjorde med en jäkligt läcker straff som liksom inleds med en snurr och följs upp med att du smackar dit segerpucken på hemma i Edmonton. Det måste väl ändå varit en av dina häftigaste stunder i karriären, va? As Omar can win the game for the Oilers right here. Omar against Ellis. The spin move. The shot. The goal. Welcome to the big leagues. Linus Omar wins it in the shootout. I'm telling you what, even the spinnerama to start it off, this kid has got some jam, some fire, some confidence, call whatever you want. This kid is for real. Det var absolut coolt, men sen tyckte jag var jävligt coolt att jag fick debutera mot Johan Harry också som spelade i Tampa den matchen. Ja, oh, just det.
Två killar från Övertorneå, invånare 5000 personer. Ja, vuxit upp med varandra. Så det var faktiskt mäktigt, hela den där grejen, att få debutera och sen avgöra den. Och
det måste varit bra tittarsiffror från Övertorneå på den NHL-matchen, kan man tänka.
Procentuellt kanske.
Ja, precis.
Det är inte så många som bor där.
Nej, exakt.
Det måste även promota lite Övertorneå hockey. Det är en riktig hockeymäck, om man säger så. Det är många gubbar som kommer upp där i Allsvenskan och är på gång, så det är otroligt bra att ha gjort av ett sånt litet samhälle eller byer. Ja, det är coolt på ett sätt.
Innan du blev uppkallad till den där matchen så vet jag att du och lagkamraten Teemu Hartikainen råkar ut för en liten incident efter en utekväll. kan du inte ta oss igenom det?
Nej, men det var ju som sagt, det var jag själv där och då spelar man ju tre matcher på tre dagar och så. Efter det så brukade man ha en liten så här fest eller man gick ut med boysen och sådär. Och så gjorde vi det, hade svinkul och så vi kände som efter när vi kom hem så bodde vi i sånt här komplex med jacuzzi och pool där inhängat området och sådär. Och så tänkte jag, vi var inte riktigt färdiga. Vi tog ett dopp där och satte i jacuzzin och hoppade, tog ett nakenbad där i poolen och så där. Det var inte kanske det bästa om man är i USA. Men då står det en kille där på balkongen och det är mitt i natten och ropar på oss. Och, han är riktigt arg, men vi som försökte bara ignorera honom och sådär. Så kommer han ner och bara ställer sig vid poolen och så hotar med att pissa i poolen. Och så han gick upp och så är vi bara, nej fan, ta det lugnt. Men pissa på då, för inte på lillan. Så. Och sen...
gjorde han det?
Nej, han gjorde inte det. Men efter ett tag gick... 10-20 minuter, då kommer ju polisen dit då. Och då bara, ja då blir man ju, åh fan, vad händer? Så då pekar de på mig och en annan kille bara upp, satte på oss handbojer, vi klär på oss dem, på handbojer och ni ska med till finkan här. Och jag bara, vad fan händer nu då? Då, som tur var så ringde då en kille som vi hade med oss, amerikan, pratade ut det och sa väl att vi spelade hockey och bodde i det här området och sådär. Han fick ut mig på någon annan, de släppte lös mig och sådär och så gick man ju och la sig och var ju jävligt skärrad. Och sen morgonen efter så har vi någon grej med laget där och då ringer de och kallar upp mig till NHL. Så det var en tur att jag inte satt i finkan när de ringde mig. Det blev jävla rabalder. Så.
Men det är ändå starka 12 timmar eller vad det nu blir. Från att liksom stå i handfängsel efter ett naken bad till att bli uppkallad till NHL.
Ja, det var... Ja, det är lite rolig story nu i efterhand, men det var just då man inte så jävla kaxig kanske.
Nej, du det förstår jag. Men ja, bra gjort av den amerikanska polaren i alla fall. Det blev ju ganska viktigt för dig.
Ja, verkligen.
Linus Zumback, du ska ha stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd.
Tusen tack för att du
med. Lycka till med avslutningen på säsongen med Genève.
Yes, tusen tack.
Det var det för det 26:e avsnittet av Släpp sargen. Men innan vi avslutar så skickade Omark med en liten grej här, Robin.
Åh, en off the record.
Fast nu gör jag det on the record så att säga. Det är mer en passning till dig. Jag tror det blir lite kul. Eller det blir roligt för mig att fråga dig. Om jag säger liksom Figren och Sack på Gotland, läger inför JVM, ja, och sådär. Förstår du vart Omark, ja, och jag vill komma då? Och Zacke är Patrik Zackrisson.
Ja, det vet jag. Och då antar jag då att jag måste dra den omgående.
Ja, du är nog så illa tvungen.
Ja, men då kör vi. Nej, men så här var det att vi var iväg, undrar om vi inte skulle iväg till typ Lake Placid eller någonting med 87-landslaget.
Ah! Skulle vara iväg till Lake Placid med landslaget.
Ja, men det var någon sån där jippo-turnering där på sommaren. Och då åkte vi hade Toggan, Torgny Bendelin, som coach då. Så då åkte vi till Gotland, alltså hans hemmaö då, och hade någon form av någon pre-camp. Och då skulle man ju komma ihop som lag och du vet det här, dittan och dattan. Och då var det någon form av talangjakt eller talangtävling som vi skulle ha. Och då, ja, man fick ju bidra. Man fick ju gå alltså lite försiktigt in om man ville det liksom. Eller så kunde man gå hardcore, vilket jag och Zacke gjorde. Så att vi lärde känna två tjejer där på hotellet eller någonting. Så vi lånade faktiskt deras kläder, körde lite drag queen show, de fick sminka oss. Och så sjöng vi någon låt. Undrar om det inte var en Grease-låt. Du kanske har mer insight där.
Undrar om det inte var Dover Calais.
Ja, det kan det nog fan ha varit. Inget dåligt låtval alltså.
Ett jävla 5 plus låtval.
Ja, faktiskt. Jag kommer även ihåg att vi fick faktiskt, Toggan kände någon, nu ska vi inte säga att det var en musikproducent eller någonting, men på något sätt så hade vi tillgång till någon studio eller någonting där vi fick sjunga ordentligt och spela in om det var en jävla platta eller någonting. Och då tror jag att vi körde, det måste ha varit någon Thomas Ledin-låt, det var jag och Zacke och Mattias Rittola och någon annan. Och det sjuka var att det lät inte så jävla dåligt. Alltså, Och vi fick ju, och av det fick vi lite vatten på vår kvarn. Så när vi var där på Fårö så var vi på något ställe där det var karaoke eller någonting. Så vi körde den på scenen inför en halvt fullsatt uteservering där. Så att det...
Vilken låt?
Fan, alltså det var Thomas Ledin.
Jaha, och... okej, det var samma där. Ja, okej.
Samma som var de.
Ja, men samma som ni hade spelat in liksom.
Ja, exakt, vi körde. Jag menar exakt, det var ju där vi satte tonerna. Så att vi tog med oss det ut på scenen så att säga.
Ja, jag förstår. Ja, okej. Men då är ju den stora frågan, var finns den här skivan?
Nej, jag tror inte att den finns. Alltså, det var ju CD-ROM. vi går ju ett par år tillbaka. Men jag kommer ihåg, det var faktiskt ett sjukt kul läger. Och sen, vi gick ju lite för långt kanske med det här drag queen-köret då. Men vad fan, det är min första gång för allting. Jag tyckte att vi var ganska...
Ja,
vi var lite free spirit. Vi var lite för vår tid på något sätt.
Jag tycker det låter som att ni var rätt bjussiga.
Nej, men det tycker jag också.
Så det ska man väl snarare applådera.
Ja, och jag tror att vi gjorde det nyktert i vilket fall, tror jag.
Var Ledin live-framträdandet också nyktert?
Där kan det nog ha varit någon innanför västen. Möjligt.
Innan man stack iväg till Lake Placid.
Ja, men du vet ju hur rockstjärnor jobbar. Alltså, det är väl klart att man ska få ta sig en liten Heineken innan man kliver på.
Ja, men då var väl allt i sin ordning, va?
Ja, nej, men det var jävla toppläge på något sätt. Alltså.
Det låter fan kanon, tycker jag. Du, kör hårt nu här när er semifinal drar igång. Så ska jag hålla tummarna för klåten samtidigt som jag sitter och njuter av SHL. Dunderavslutning.
Ja, men jag tycker det låter fair. Heja på oss nu.
Ja. Tack för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Släppsargen. Vi dundrar ju på här genom den spännande hockeyvåren. Vill ni oss någonting så är det bara att skriva. Vi finns på Instagram, Twitter och Facebook. Ha det fint till nästa gång, så hörs vi om en vecka. Ha det gott!
inget dåligt låtval alltså.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.